Där blir det motsättningar och besvikelser. Där behövs det oändligheter med själavård. Därför att avgudarna har vunnit insteg i ett folk. Och profeterna, de kommer förr eller senare i direkt konfrontation med avgudarna. Vi har inga avgudar, säger vi. Vi tänker på gamla bronsstatyer. Moloch och Baal och vad de hette, de här gubbarna och gummorna. Astarte och Aseror och sånt här. Sånt har inte vi. Det är okej. Vi har Leninstatyer och vi har lite annat sånt här istället. Och allt efter konjunkturerna så åker de där statyerna upp och ner. Ibland så ställs de undan i livrustkammaren och ibland dammas de av och ställs fram igen. Och statyerna kommer att få en väldig renässans. Det kan gå ganska kvickt. Den falske profeten ska ställa upp en bildstod, står det. Och den ska alla böja knä inför. Så statyernas tid är inte ute. Det är bara det att just nu i Sverige, just här, kör vi inte med statyer. Utan vi får tänka efter lite grann. Vad är en avgud för någonting? I största allmänhet. Varför skaffar man sig avgudar? Igår kväll sa jag så här. Att sund kristendom igenkännes på att Gud blir stor och vi förminskas. Det är inte så att det ändrar proportioner, utan det är bara det att våra ögon öppnas för de verkliga förhållandena. Så enkelt är det. Men så vill vi ju inte ha det. Adam ville bli som Gud. Alltså 50-50. Inte en stor Gud och en liten människa, utan en lagom stor Gud och en lagom stor människa. I jämnhöjd med varandra. Mycket trevligare. Mycket mysigare. Jämlikhet. Halleluja. Ja, det är nog bra till mycket, men inte här. Här råder ingen jämlikhet. Gud är Gud och vi är människor. Vi är nästan ett gudaväsen, men bara nästan. När man gör sig en liten bronsstaty, vi kan ju läsa i skriften något av alla de ganska ironiska ord som Gud talar om avgudarna. Och vi kan ju till exempel titta i Jesaja 44. Jesaja 44. Och vi kan börja läsa i 14 versen. Man fäller åt sig sedrar, man tar plantor av stenek och vanlig ek och drar upp dem åt sig bland skogens träd. Man planterar åt sig lärkträd och regnet i den växt. Detta har människorna till bränsle och man tar av det och värmer sig med det, man tänder på det och bakar bröd vid det. Men dessutom förfärdigar man en gud av det och tillber den. Man gör av det en gudabild och faller ner för den. En del av träet bränner man alltså upp i eld. Över en annan del tillagar man kött till att äta, steker sin stek och äter sig mätt. När man så har värmt sig säger man, gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud. Man gör sig en bild och för den faller man ner och tillber. Man bönfaller inför den och säger, rädda mig till du är min gud. Ja, sådana vet inget. Och förstår inget. Ty igentäppta är deras ögon så att de inte ser. Och deras hjärtan så att de inget begriper. Ingen har så mycket eftertanke, så mycket vett eller förstånd att han säger. En del av det har jag bränt upp i eld. Och på kolen har jag bakat bröd och stekt kött. Och har så ätit, skulle jag då av återstoden göra en styggelse. Skulle jag falla ner för ett stycke trä. Den som så håller sig till vad som bara är aska, han är förledd av ett förvirrat hjärta, så att han inte förstår att rädda sin själ, inte att tänka, endast fåfänglighet är vad jag håller i min högra hand. Varför gör man såna dumheter? Jo, det är människans outrotliga önskan att få ner Gud i lagom format. Att egentligen äga och förfoga över det gudomliga. Det är grunden, det är så att säga den bärande principen i avgudadyrkan. Nu, om vi sedan använder bronsstatyer eller andra hjälpmedel för att nå det målet är ju ganska ointressant. Huvudsaken är ju att målet blir uppnått. Att liksom ha en gud som går att stoppa i fickan och ta fram vid lämpliga tillfällen. En gud som egentligen inte är gud utan min betjänt. Där den attityden i våra hjärtan vinner insteg i ett folk, där uppstår alla sorters konflikter och alla sorters generationsmotsättningar. Om vi skulle bekanta oss lite granna med våra avgudar, bara för att provsmaka en aning om vad man kan komma i konfrontation med om man skulle bli profet i Sverige idag. Det kanske inte vore mindre tufft än den gången på Karmel. Hur ser avgudens ansikte ut i vårt land? Om vi säger så här att Herren är vår starkhet och vår lovsång, så betyder det att två viktiga delar av det som är Gud för oss, och som vi alltså riktar vår tro och trohet emot, det innehåller för det första någonting av trygghet och någonting av kärlek. Eller om du vill säga så, någonting av förtröstan. Det som är Gud är något vi förtröstar på och hämtar trygghet och styrka ifrån. Och det är någonting som är föremål för våra hjärtans kärlek. Vad är vår stora trygghet? Jo, det är vetenskapen. Vi tror på vetenskapen vi. Ja, det gör vi verkligen. Vi tror på vetenskapen. Gå ut och undervisa människor om utvecklingslärans svagheter, så förstår du omedelbart vad jag menar. Jag kommer ihåg en gång då jag blev tillfrågad om jag ville ta en timme till förfogande på gymnasiet i Mölndal, just för att tala om utvecklingslärans svagheter i ämnet biologi. Var på gymnasiet. Ja, det var mycket intressant. Stämningen blir tjockare och tjockare, och till sist så kändes det nästan som man behövde en motorsåg för att komma igenom. Tills en tjej uppe på hyllan började skrika. Hon bara skrek. Och när hon äntligen fick ord till sitt skrik, så sa hon: "Tror du på det där med rebenet?" skrek hon. "Ja, det gör jag ju", sa jag, "men det är ju inte, det här är ju biologi vi sysslar med nu. Nu kommer jag igen på en religionstimme i så fall. Nu talar vi bara om utvecklingslärans svagheter. Vi ska ju hålla oss till det vetenskapliga nu", sa jag. Det var en ganska stökig situation som det tog en stund att reda upp. Biologiläraren sa efteråt: "Ja, jag håller ju inte med dig om allt, men det var ganska intressant var det i alla fall." Men plötsligt märker man var den moderna svensken har sin trygghet någonstans. I samma ögonblick man säger det, så tänker någon: "Ska vi åka hästdroska istället för bil?" Det finns ju någon kristen sekt i USA som har fastnat någonstans kring 1700 kallt, och som åker hästdroskor och går i hög hatt ute på åkern och meja säd med lie. Nej, det tror jag inte vi ska göra. Du vet, man kan använda brons till mycket annat än att göra statyer av. Och man kan använda vetenskapen till mycket annat än att göra en avgud av den.
Men frågan är, och den kanske frågan vi måste rikta till oss själva, hur mycket är vetenskapen så att säga någonting som förminskar Gud för mig? De kristna har ju varit specialister på att försöka blanda de här systemen på ett sånt sätt så Gud nästan försvann ut i kulisserna. Ju mer vi betonar vetenskapen på fel sätt, desto mer blir ju människan stor och Gud liten. Så känner vi igen, här finns någonting av avgudaväsende. Fast det är inte så enkelt som att hiva ut en staty. Det här är någonting mycket mera finurligt i våra hjärtan. Nå, det var trygghet för tröstan. Herren är min starkhet, vetenskapen är vår starkhet. Och lovsången då? Vi ska stå upp i bergspredikan Matteus 5. Och läsa saligprisningarna. Från början alltså. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, eller egentligen stiftar fred, står det. De ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ja, det här handlar ju om en glädje som verkligen inte är av denna världen. Den är omöjlig, orimlig nästan. Om någonting fordrar ett kontinuerligt underverk så är det det här. Det står inte lyckliga är ni om, det står saliga. Du, salighet och lycka är inte samma sak. Och konfrontationen mellan Gud och avgudarna är och har alltid varit konfrontationen mellan salighet och lycka. Varför byggde man guldkalven i öknen? Ja, man tyckte att det var inte så bra. Saknades det något? Nej, egentligen inte. Men man var inte lyckliga. Man vill ha lite lycka också. Herren är min starkhet och min lovsång. Han är min lovsång inte därför att jag alltid är lycklig, utan därför att salighetens möjlighet ändå alltid finns där. Och saligheten är en glädje av ett annat slag. Den trivs bäst och växer och frodas bäst när lyckan inte har en chans. Det är så finurligt med saligheten. Abba fader. Det är så saligt, det är så finurligt med saligheten att den ställer Gud i centrum. Lyckan ställer mig själv i centrum. Ju mer jag så att säga är inställd på lycka, desto mer är ju min person i centrum Och Gud blir en bifigur som på sin höjd ska förse mig med lycka och garantera min lycka. Och det är naturligtvis ett avgudaväsende på sitt sätt. Gud har på något sätt degraderats till att förse mig istället för att vara den som är högt upphöjd över mig. Det betyder ju inte att Gud alltid vill att vi ska vara olyckliga och lidande. Men vi kan kanske inte uttrycka det här exakt i ord, men i våra hjärtan vet vi vad det här handlar om. Avgudarna på Elias tid, Baal och de här, det var ju rikedomsgudar. Man offrade sina barn till dessa rikedomsgudar för att få rikedom. Och det är på något sätt så att där rikedoms- och lyckoguden vinner insteg, där slutar det till sist alltid med barnaoffer. Om det nu ska bli så att man skickar fram barnen i främsta ledet för att röja minor, eller om man på annat sätt ser till att barnen ytterst får betala förfädernas välstånd, om vi lever på barnens bekostnad så som hela västerlandet gör idag. När vuxengenerationen säger till barnen att ja, det är ni som ska lösa alla nedskräpningsproblem som vi har ställt till med, varsågoda. Lyckoguden, peta på det här, för det vågar ingen politiker göra. Han vet att han är ett avslutat kapitel på nolltid om man skulle våga försöka. Vem kan utmana lyckoguden i Sverige? Bara profeter som kan. Behövs det? Ja, när vi ser de generationsklyftor som finns så förstår vi att det behövs mer än väl. Ett stort behov av profeter. Det är ju så märkvärdigt att lyckan, den gör oss självupptagna. Har du tänkt på det? Får vi lyckan så blir vi självupptagna, för nu har vi blivit lyckliga. Får vi inte lyckan blir vi väl så självupptagna, för då är vi inte lyckliga. Det är knepigt. Lyckan kommer, lyckan går. Alltså behöver vi lösas ifrån lyckoberoendet till att kunna se saligheten och ta emot den. Jesus säger att sanningen gör oss fria. Det där det upptäcker man ju ganska snart i olika själavårdssituationer, att man kan behöva hjälpa en människa att se sanning, olika moment av sanning, för att komma ut i en större grad av frihet. Ibland handlar det om att jag får se sanningen om mig själv, väl så ofta kanske om att jag får se sanningen om honom som är sanningen. Men det där handlar ju mera om, vad ska vi säga, en enskild människas mörker, eller de lögner som kan binda en enskild människa kvar i vanmakt. De har vi lätt för att se. Du vet, du säger att du är intresserad av politik, men alla runt omkring dig ser att du är maktlysten, för nu ta ett exempel. Ja. Det där, det kan vi nog hjälpa varandra med. Men sen finns det någonting som jag vill kalla för kollektiva lögner. Lögner som täcker ett helt folk, som alla är fångade under, och där alla går omkring och säger, ja, men så här är det ju. De binder ett helt folk. Vem ska avslöja de lögnerna så att folket blir fritt? Profeter. Profeter. Låt oss be till Gud, helt i enlighet med hans eget ord, att Eftersom skörden är så mycken, så må han sända arbetare till sin skörd. Och samtidigt kan vi anmäla oss till tjänst. Herren utväljer det som i världen ingenting är. Så det kan gott hända att det är dig vi ber för. Herre, vi längtar efter att du ska förbarma dig över vårt land. Att du ska visa nåd på nytt. Vi ber att du ur ingenstans ska upprätta profeter. Profeter som kan gå i närkamp med avgudarna i vårt land. Som kan lösa oss från avgudadyrkandet. Och ge oss en renad gudsdyrkan tillbaka. Herre, vi vet och förstår att när du utväljer redskap för en sån uppgift, då tar du det som i världen ingenting är. De gånger vi läser ditt ord om hur du kallar den ena eller andra profeten, så säger en: jag kan inte tala, och en annan säger: jag är för ung, och den tredje har andra förhinder. Så därför så ber vi den bönen, Herre, i fullt medvetande om att du i nästa ögonblick kan säga: det är dig jag har kallat. Må så ske, Herre. Bara vårt land och vårt folk blir räddat tillbaka till dig på nytt. Amen.